jeg vet bedre enn Gud. Nei, det gjør ikke dere, men jeg tror av og til det. Nei, Gud, det der kan en ikke preke om. Nei, det stemmer ikke. Så jeg kjemper og var mange, mange dager denne uka. Gud, gi meg noe, hva er det jeg skal preke om? Og jeg lå der på, for det meste så går jeg, eller vandrer og ber, men når det blir skikkelig krise, så må til og med jeg kaste meg på kne. Og jeg gjorde det, og jeg kastet meg på kne der ved senga og ba, Gud, gi meg et ord å tale over. Hva ønsker du å dele? Hva ønsker du å gi til menigheten i dag? Og da dukker det en sang opp i mitt hode. Sankta Lucia. Så i dag skal vi snakke, vi skal ikke preike om Sankta Lucia. Men vi skal faktisk snakke om Sankta Lucias eksempel. Og det er en preken som jeg aldri har hørt noen har holdt. Aldri hørt at noen har preket over Sankta Lucia. Jeg har hørt at i menigheten skal preke over Jesus. Men bare vær rolig. Det blir bra til slutt. Vi kommer å lande trygt og godt. Og vi kommer å lande på Guds ord. Det var på den tida, når de levde, rundt 300 år etter at Jesus var født, levde de første kristne langt nede under jorda, i tunneller, i katakomber som de hadde gravd. Der vannet rant ned langs veggene, lyset aldri trengte ned. Der satt de, der hukla de, der frøs de, gjennom hele natten. Sulten den reden sleit i kroppen. De hadde det kaldt, de var fortvilet, og det gjorde at de frøs enda mer. Om de bare kunne ha gått opp en tur, opp fra de der mørke tunnellene, om de bare kunne hente et brød. Barna gråt, de var sulten, foreldrene prøvde fortvilet og trøste dem. Men de kunne ikke gå opp i lyset. De kunne ikke gå opp ifra tunnellene. De kunne ikke gå hjem og melke kua så at de fikk melk. Det var soldater, det var folk overalt, og det var ingen grense for hvilke lidelse som kunne gjøre mot de kristne på den tiden. Noen kristne hadde blitt brent som levende fakler. Andre hadde blitt kastet steiner på til de døde. Andre hadde soldaterne latt hestene trampe på. Nei, da var det bedre å sitte i mørket der, selv om de frøs, selv om de sulta. Men det var innimellom, var det noen som tenkte på dem. Og det var spesielt en der på øyen Sicilia som husket på dem, som passet på dem. Og de håpet, åh, tenk om hun kommer i kveld også. Plutselig hører de en sang, lenger opp i tunnelen, det er noen som synger. Og så ser de et lite lysskimme som kommer. Og barna de reiser seg, stormer seg mot den jenta som sakta kommer gående der, med en lyskrans i håret, og med ulike knytter med deilig mat. Der kommer Lucia. Jomfru Lucia. Enda en natt hadde hun trosset farene og kommet ned til de sultne kristne nede i tunnelene med mat. Og med det lyset som gav de troende håp og drømmer, det kan finnes en fremtid. Lucia, hun var født i et liv i luksus og overflod. Likevel risikerte hun livet sitt hver kveld for å bringe mat og oppmuntring til dem som satt der nede og sultet og led. Men nå skulle det snart bli slut på dette. For Lucias mor, hun hadde bestemt Lucia, hun skulle gifte seg. Lucias far, han var død. Og moren ville være sikker på at Lucia skulle få fortsette å leve et liv i rikdom og i bekvemmelighet. Men Lucia, hun ville noe annet. Hun hadde lært Jesus å kjenne, og hun husket, hadde ikke han Jesus Kristus sagt, er det ikke det de har lært med, at man skulle forlate alt og følge ham. At man skulle ta vare på menneskene rundt seg, og ikke tenke så mye på seg selv. Hadde ikke Jesus sagt, vær god, vær barmhjertig, bry deg om andre. Og det var det Lucia ville. Hun ville ikke gifte seg og leve et liv i luksus, hvis det innebar at hun ikke kunne hjelpe andre. Hvis det betydde at hun måtte leve et liv der hun selv hadde alt hun trengte, men hun kunne ikke gjøre noe for andre. I stedet så ville hun gi bort alt hun eide til de fattige. Men selv om hun tryglet, hun ba, hun bønnfalt sin mor om å få slippe å gifte seg, så ville ikke moren høre på henne. Fortvilet løp da Lucia i den tradisjonen som hun hadde vokst opp med, troen på Jesus, men også en sån lite diffus tro. På diverse helgerna så löpte hon till Santa Gatas grav. Och så började hon bönfalla där om hjälp och bad. Hjälp moren min till att förstå. Hon vill ju att jag ska vara lycklig. Men jag kan inte vara lycklig om jag inte kan hjälpa dem som har det ont. Vad ska jag med ett stort hus? Vad ska jag med pene klär? Vad ska jag med tjänare och allt det där andra? Om jag vet att det finns folk som lider. Om jag vet att det finns folk som blir förfullt. Om jag vet att det finns folk som inte har mat. Om jag vet att det finns folk som inte får det som vi tränger för vardagen. Bara för att de tror på Jesus. Och hon bad om att moren måtte förstå det här. Och så sker det ett under. Helt plötsligt så blir moren till Lucia frisk. Hon som hade varit sjuk, som hade varit så dålig att hon var avhängig av hjälp. Hon blir frisk, hon hade inte längre ont någonstans. Och då skönte Lucias mor kristendomen. Den är sann. Detta med Jesus är sant. Det fungerar och det är meningen att Lucia ska tjäna dem som hade det ont. Så då bestämde moren, hon ska inte tränga att gifta sig. Bröllopet blev avlyst med en gång. Och Lucia, hon blev självklart kämpeglad. Men det var en annan som inte blev så glad. Och vem tror du att det var? Jo, självklart, det var han mannen som hade blivit lovd Lucia. Han hade ju trodde att han skulle få gifta sig med Lucia, så han blev rasande när han hörde om det här. Och han sa, om inte jag ska få henne, så ska ingen annan heller få henne. Så han gick rätt till dem som bestämde i byen och förtalade dem, Lucia, hon är en kristen. Och vad skedde då? Samma eftermiddag kom det många soldater, samman med en stor människomängde som inte likte de kristna, hem till Lucia. Och de skulle arrestera henne. Men Gud var med där. Så han gjorde det slik. Enkelte person fortäller att när de skulle ta henne så var hon fastlåst i backen. De klarte inte att rycka henne. Andra fortäller att det var oxarna som skulle dra vagnen som satt fast i backen. De fick inte henne av gården. Där var det någon som sa, vi tänder på henne. De stablade upp törre ved runt omkring henne. Fyllde på det och det blev ett mäktigt bål. Men mitt i flammorna så stod Lucia uskadd. De skadade henne inte det hela tatt. Och där all veden var bränt upp så stod Lucia fortsatt där uskadd. Då var det en som tog ett svärd och kappade hodet av Lucia. Och slik döde Lucia då i Syrakus på Sicilia år 303 eller 304 efter Kristus. Och hennes rykte om den där modiga hållningen, om detta goda hjärta, det har ju spredt sig vitt och brett och i olika delar av världen, så huskar den på hennes barmhärtighet, hennes mod, och den feiras som vi vet den 13 december som är idag. Och nu skulle jag ha sagt amen visst det hade varit Guds ord, men det var inte det. Oavsett så historien om Lucia, den kan ju på en måte så kan den virka lite som fjärr. Och lite ovirkelig för oss. Och någon kan till och med kanske ha lite sån motföreställningar mot Lucia. I min hemby så är detta kämpestort. Där, på hösten en gång, så kommer det upp i lokalavisa 10 kandidater som du kan stämma på. Vem ska vara byens Lucia detta år? Och så är det en som blir valgt då. Och som hela december reser runt i regionen och samman med de andra kandidaterna, de blir då sådana där Karin heter, de som kommer detta. Och så går de runt på sykehem och gamlehem och synger och sprer glädje. En tradition som bringas vidare om det och sprer glädje, sprer barmhärtighet. Men sannheten är, oavsett om detta är en tradition, så är det att det finns många städer idag i världen, kristna som upplever det samma som Lucia. Som upplever det samma som disse första kristna som satt långt ner i tunnelerna i frykt för vad som skulle ske. Det är det att du bekänner din tro på Jesus. Det leder till att du kanske blir sparkad hemifrån. Du kanske mister jobben. Och det är ingen som bryr sig om du blir dräkt. Folk till och med kanske blir uppfordrade till att ta ditt liv. Och den vardagen, den är något helt annat än den som du och jag har här. I vår trygga, koselige förjulstid här i Nord-Norge. Här som vi har det tryggt och gott. Lucia, mitt i all fejring, så är hon ett exempel på övergivelse och på tro på sin frälse. Hon är ett förebild för alla oss när det gäller om att ta upp sitt kors och följa Jesus. Och jag har den sista tiden tänkt en del på vad betyder det egentligen att ta upp sitt kors och följa Jesus som vi är män snackar om. Här bor vi i vårdes trygga hjörne. Och där tränger det nödvändigtvis inte vara ett offer eller en belastning eller ett kors att följa Jesus. Därför att vi har det så gott. Vi har frihet. Så det tränger inte att betyda så mycket. Men det finns platser i världen där det kan betyda skillnad på liv och död. Och nu ska vi komma till Guds ord. Det står i Romarbrevet kapitel 1 och vers 16. Paulus skriver: för jag skammer mig icke över Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälse för världen som tror, för jude först och så för greker. Jag skammer mig icke över evangeliet. Det är ganska lätt att bli en kristen här i vår del av världen. Och likväl så virkar det som av och till evangeliet icke har så stor tillräckningskraft på folk. Eller så virkar det som om folk icke förstår evangeliet för att det räcker dem till Jesus. Men i land med stor förföljelse, som i arabisk talande delen av världen, eller i Kina, i Nordkorea eller på Indonesien, där du verkligen får lide för din bekännelse, där tar människor emot Jesus, bekänner sin tro på ham och begynner att följa ham, själv om de lever under helt annerledes form. Varför? Han bror är Jun. Flera av dere var kanske inne och hörte på han när han var i domkyrka i Tromsø här i begynnelsen av november. Kanske någon av har läst bok av hans, eller det finns flera böcker om hans liv. För hans liv spirar det också fram ett exempel på en som icke skammer sig för evangeliet. Ett bilde på alla de människor som blir torturerat, som blir fängslat, som blir pint, som blir hånat, som blir slått. Bara därför att de säger: jag tror på Jesus som min Herre och som min frälsare. Kan du tänka dig något som hade varit bättre för ett land eller för ett samfund än att alla i hela landet hade gett sina liv till Jesus och begynt att leva som han? Nej, det finns inte något bättre lösning på ett lands vanskeligheter än Jesus. Och det finns många exempel på det. Vi har i Burundi, där presidenten har tagit emot Jesus och fått igång omfattande reformer som är till välsignelse för hela landet. Det finns ingen bättre lösning på ett samfunds sociala problem än Jesus. Likväl så får de som står upp för Jesus många gånger, de blir flirt av, de blir hånade, och i många land får de stora problem. Men Lucia, broder Jun, de skammer sig inte för evangeliet, men de delar med sig av de goda nyheterna överallt de är. För det är det handlar om. Det handlar om goda nyheter, ett gott budskap som du och jag är kallt till att dela. Om en god Gud, icke en sint Gud. Om en varm Gud, icke en fjärn Gud. En Gud som älskar, en Gud som tillger, en Gud som genupprättar det som har gått i stycken. En Gud som önskar att hjälpa, en Gud som helbreder. En Gud som icke förändrar sig, men som är densamme. En som det går an att stole på. En Gud som frälsar dig från förtapelsen och tar dig in i himmelen. Och det är goda nyheter. Hallå? Det är goda nyheter. Det är inte dåliga nyheter. Det är inte ett domsbudskap. Det är inte ett pekefinger. Det är inte skrämselspropaganda. Men det är goda nyheter. Det finns en Gud. Det finns en som lever, som har skapat världen, som har skapat dig, som älskar dig, som önskar att ta del i ditt liv. Han är god allt igenom. I andra Korinther 5:18 så läser vi att vi har fått förlikelsens tjänst. Det är faktiskt som att Jesus har gett oss förlikelsens tjänst. eller forsoningens tjeneste. Ikke fordømmelsens tjeneste. Men forsoningens tjeneste. Og der står at så står vi da i sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner med oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere få like med Gud. Vi står i sendetjeneste på Kristi vegne, har fått et mandat. Jeg kommer på Kristi vegne, som om Gud selv, og så står det inderlig. Hva er inderlig? Det er med varme, det er med omsorg, det er med et hjerte som bryr seg. Det er ikke bare sånn kalt, ja da, Jesus han er veien, ja. Du kan jo tro på han om du vil, så han, ja da, Gud han er glad i det. Inderlig, det er med passion, det er med overgivelse, det er med engasjement. Gud elsker deg, skjønner du? Det er med hjertet Gud selv inderlig formaner. Vi ber på Kristi vegne, la dere få like med Gud. Det er som om vi er satt som ambassadører for å presentere Guds sak. Hvorfor kan det da virke som om en del av kristenheten de skammer seg for evangeliet? Jeg sier ikke at de gjør det, men det kan virke som om de gjør det. Livredde for å fortelle noe om Jesus. Av frykt for hvordan skal folk reagere hvis jeg sier at Gud er glad i dem? Hva skal folk mene om meg hvis jeg sier at Jesus elsker deg? Det handler om verdens beste nyhet. Den er 100% sann, den er 100% til å stole på, og den varer evig. Bedre garanti kan du ikke få. 100% sann, 100% til å stole på, og varer evig. Jeg var nå inne i en butikk her om dagen, og så var det noen som snakket om, den her har livstidsgaranti. Ja vel, tenkte jeg, jeg har noe som har evig garanti. Det holder ikke bare her i livet, det holder i evighet. Jeg har, som dere vet, en Skoda Octavia. Vi har en Skoda Octavia, og vi kan få opp en liten bil her, på den fine bilen vi har. Oppe der i hjørnet på vinterveien. Jeg får stadig kommentarer om det. Hvorfor Skoda Norgoda? Eller flere andre. Jeg bruker snu på den. Hvorfor går det når Skoda? Men uansett, jeg er veldig fornøyd med den. Den bra bil. Men iblant, spesielt når det er tre barneseter der, skal prøve å få feste de der sikkerhetsbeltene og skjære rosa på armleddet hver gang jeg skal trykke ned, så drømmer jeg om en større bil. Kanskje den nye Skoda Yeti, dere har sett den, en bil med god plass. Eller, hvorfor ikke, en Volvo. En XC90. Ser dere den fine bilen der i midten? God plass til å spre barna når de kjører på tur. Det er så vidt at de klarer å ta tak i hverandre. Og 350 hestkrafter. Å, tenk dere, susa går med det. Hører dere motorlyden? Eller, hvorfor ikke en sånn her BMW X5? Ser dere den stilen der? Åh, det hadde vært greier det. Vet du faktisk, hvis du går inn på bmw.no, så kan du høre ulike motorlyder av ulike BMW-biler. Det er litt kult. Men uansett om jeg hadde fått meg en Volvo XC90 eller en BMW X5, så hadde jeg absolutt ikke skammet meg over det. Det er ikke sånn at jeg hadde dekket til det med presenning hver gang som jeg kom igjen, som at ingen skulle se at jeg har den. Og kjøre rundt bare på kveldene, og helst ikke med lyset på. Hvis jeg hadde fått meg den der Volvoen der, eller den der BMW-en, kan jeg love dere at jeg hadde kjørt noen ekstra turer rundt her på yttersiden. Jeg kan love dere at jeg hadde sveivet ned vinduet, og hadde spilt musikk litt for høyt for at det skulle være privat. Hvorfor da? Jo, derfor at jeg hadde vært stolt over bilen min. Jeg hadde hatt lyst til at folk skal se. Ser dere her? Her kommer jeg med Volvo XC90. Vet dere? Det kostet 780.000. Ser dere, hører dere motorlyden? 350 hestkrafter under panseret. Ja, hade varit stolt. Jag hade inte skammat mig. Jag hade varit nöjd med att få vite. Dock, jag har en Volvo XC90. Jag vet inte vad. Jesus, han är något som är långt mer dyrbart än vilken bil som helst i världen. Jesus, han är inte något som vi tränger att lägga under presenning eller skjule. Jesus, han är värt att lyftas fram. Jesus, han är värt att presenteras. Jag blir många gånger skuffad på mig själv. Jag blir uppgitt, jag blir förtvivlad över mig själv. Når jag önskar att göra allting perfekt och så snubblar jag och klarar inte det. Men Jesus, han tränger jag inte att skamma mig över. Han kan jag lyfta fram. Evangeliet, de goda nyheterna, de är värt att lyftas upp. Själv om Eddie kan snubbla i ord och i handling. Så Jesus, han är likaväl värt att lyftas upp. Spörsmålet om vad ett människa gör med Jesus, det är avgörande för himmel eller för tapelse. Och Paulus han säger i Romarbrevet 10:14, hvordan kan de då påkalla ham som de inte har kommit till tro på? Och hvordan kan de tro på ham som de inte har hört om? Och hvordan kan de höra utan att det är någon som försynner? Hur ska människa kunna påkalla Jesus hvis de inte har hört om han? Hvis det är ingen som har fortalt dem om Jesus, hur ska de då veta och kunna ropa till Jesus? Att han är stille. Folk här på yttersidan, de tränger på en eller annan måte att få höra om Jesus. Om de vill hålla sig passiva nå, så kanske de viskar Jesus. Kanske de viskar Jesu namn en gång när de sitter fastklämt efter en bilkrasch. Eller när de har fallit över bord i det iskalla vannet uppe på Finnmarka. Eller när de ligger på sjukhussängen fulla av kräft. Tyckte det var grotesk att säga det sån. Kanske. Men jag har ett önske om att alla här på yttersidan, de ska få höra om Jesus. De ska få veta att Jesus älskar dem. De ska få veta att han är äkte, att han finnes, att han är den enaste vägen till Gud och himmelen. Och att de ska få höra om hans godhet och nåde. Lika att de en dag, när de kanske sitter i tröbbel, de ska inte vara osikre, de ska inte vara rädda. För, kom med Gud, älskar han mig nu. Nu kanske jag håller på att dö. Men de ska veta, jag har hört om den nådige Gud som står där med öppna armar. Lik att de utan frukt kan kasta sig in i hans armar. Om de står där på väg mot döden, så vet de vem de ska ropa på. Rövaren på korset. Han hang där, rätt för döden. Han suckade till Jesus, husk på mig. Han blev räddet in i himmelen. Någon möter döden så raskt och brutalt att det inte räcker sig och tänker sig om. Och då kan det vara för sent. Jag är klar över att det här hörs väldigt tomt och dystert ut. Men det är verkligheten. Alla människor må en gång välja vad de gör med Jesus. Och jag önskar att vårt enaste hus här på Sommaröja, på Hillesöja, på Bredsholmen, i Kattfjord, ut på Backejorda, Buvika, innover Mjeldeströmbukta, de ska få veta att de kan komma till Jesus utan frykt. Att de kan veta att armarna är öppna därför att Gud är nådig och barmhärtig. Men jag önskar också att de ska få veta att det har betydning vad val de tar här på jorden. Därför att det avgör allt. Med Bergljots bortgång i färskt minne så vill jag se att måten Bergljot förhållt sig till döden på, det är ett starkt vittnesbild för mig. En fred, en ro, en trygghet som vittnar om att hon visste att döden det inte var ändestationen. Men på grund av att hon hade gett sitt liv i Guds händer, så var döden en port till liv för henne. Jag hoppas inte det här har blivit en sån som du går tynga av. Men att exemplet från Lucia, från broder Jun, från våra trosöskar runt omkring i andra delar av världen, det kan vara med och inspirera oss till att stå upp för Jesus. Till att icke skamma oss för evangeliet. Jag skammer mig icke för evangeliet. För det är Guds kraft till frälse för världen som tror. Det är icke min kraft eller min prestation. Men det är Guds kraft. Min uppgave är att ge människan Jesus. Och så vill Jesus ta sig av resten. Vi måste börja stola lite på den helige ånd. Att han virker i människans liv. Evangeliet är Guds kraft till frälse. När jag presenterar evangeliet, vad Jesus har gjort, vad Gud står för, så vill Gud genom sin helige ånd virka i människans liv. Lucia, hon stod upp för Jesus och sina lidande trossösken. Detsamma gjorde broren John. Och jag hoppar och jag ber om att deras exempel ska vara med och inspirera oss till att stå upp för Jesus. Ingen vet när Jesus kommer tillbaka. Men Bibeln snackar om att vi kan se på tidens tecken när tiden närmar sig. Och sånt sätt så kan det se ut som att Jesus kan komma väldigt snart. Och därför så hoppar jag att så många som möjligt ska få tag i Jesus. För han kommer. Ska skönne, han är god. Jag tänker inte vara rädd. Och kanske framförallt få veta att han är äkta. Och att han har kraft i både frälse och helbred. Och jag har lyst bara till slut att vi ska ta och be sången. Önskar du vara med och be för det som upplever att ja, jag känner det här. Jag vill resa med det här. Rejsa mig upp, jag tänker inte rejsa det, men liksom ta ett folk, jag ska inte skamma mig för evangeliet. Jag vill